Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dags för ett nytt avsnitt av Lund på djupet, där vi tar en aktuell fråga och försöker borra lite i den helt enkelt. Denna gång handlar det om det som har diskuterats mycket i samband med den allsvenska inledningen. Det vill säga pyroteknik, maskering och annat stök på läktaren, vilket får många att reagera. Och vi vill försöka i varje fall att föra en nyanserad diskussion och se om det går att göra något åt det här, eller om vi bara får acceptera att det är en del av fotbollen.
Det här är den enskilt största våldsanvändningen i vårt samhälle som vi inte har hittat någon balanserande kraft gentemot.
Så folk från läktarplats som har tagit...
Om man jämför med övriga Europa, en hyfsat lugn period i allsvenskan innan pandemin. Sen finns det en europeisk trend efter pandemin med en acceleration med mer ordningsstörningar, mer inkastning.
Jag tror framförallt att vi inom rättsväsendet är inte de som kommer att kunna lösa detta. Definitivt inte på egen hand.
Det krävs en kulturförändring. Den uppfattar jag är på gång men kan förstärkas på olika sätt.
Allsvenskan är hetare än någonsin. Ett slitet uttryck som faktiskt har bäring idag. 2023 slogs alla tiders publikrekord i herrallsvenskan. Och inför den här säsongen har flera klubbar rapporterat om fler sålda säsongskort än någonsin tidigare. Men samtidigt pågår en polariserad debatt om den svenska läktarkulturen. Fler åskådare har inneburit fler incidenter med bengaler, bangers och inkastade föremål. 224 tillträdesförbud har utfärdats. Ett nytt rekord, även det. Frågan är vilken läktarkultur vi vill ha i Sverige. Gäster i det här avsnittet är Anders Almgren, verksamhetsansvarig på Enable, som arbetar för hållbarhet och trygghet på de svenska läktarna. Och författaren Fredrik Ekelund, kulturambassadör för Malmö FF och transperson. Efter 60 år på MFFs matcher känner han sig inte längre välkommen på arenan.
Om vi börjar med att ta när man går på allsvensk fotboll. Hur är din upplevelse när du går på allsvensk fotboll och företrädesvis ser blåvitt, Anders?
Men jag har ju gått på fotboll hela mitt vuxna liv nu. Och det gör jag för att jag älskar det. Det är en endorfinklick och jag är nästan alltid väldigt positiv till själva upplevelsen. Sen kan ju sportsliga resultat påverka det. Ibland händer saker som kan få även mig att tjura ur, men generellt sett så är det någonting väldigt positivt för mig.
Och Fredrik, jag vet ju, du under hösten skrev insändare i Sydsvenskan om att du inte gillade vad du upplevde på stadion i Malmö. Och sen vet jag att du inte förnyar ditt årskort, men jag tar ändå dig till hur upplever du det när du går på allsvensk fotboll?
Nej, men jag gick ju på ståplats i 60 år. Så det är första året som jag inte går. Så jag har ju liksom upplevt allt, höll jag på att säga. Från 1963 april, första matchen i Göteborg hemma 1-1. Det har ju varit liksom... Det är ju som en förälskelse. Den går upp och den går ner. Men det som hände i höstas var... Jag vet inte riktigt. Jag har funderat hela vintern på vad som hände. Det var en väldigt obehagskänsla. Det var näst sista hemmamatchen mot Varberg. Jag ställde mig lite längre ner än vad jag brukar stå. Så var det en kille som plötsligt bara drog fram en bengal och ställde sig liksom i någon slags militär position. Och bengalen var alltså några decimeter från mitt ansikte. Jag blev både rädd, chockad och förbannad och kände att det här får inte vara. Och min första reaktion var ju att gå på honom, kanske rent fysiskt, men sen tänkte jag till och alltså då kommer det bli ett jäkla hallabaloo här. Alltså det gjorde jag inte, utan jag flyttade mig uppåt. Men det där satt liksom i, och sen sista hemmamatchen mot Elfsborg när allt ballar ur fullständigt och larmet går, så ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det var något som gick sönder. Alltså, dels i förhållande till, vad ska man säga, min upplevelse av fotboll, men också lite grann i mitt förhållande till klubben. Jag är ju liksom kulturell ambassadör för MFF tillsammans med Björn Ranelid och Åsa Ginder och sådär. Så men även där hände något.
Hur är det att ha släppt årskortet och att ha gått där sedan 60-tal?
Nej, men det känns bra att ha gjort det, därför att jag hade ju lite målat in mig i törn eftersom jag tilltalade ledningen för Malmö FF i den där texten. Och ska jag verkligen förlänga med mitt årskort, och vad säger ni? Och det blev två väldigt bra samtal med Niklas Kalnén och Anders Paulsson, och jag förstår på något sätt deras maktlöshet, men samtidigt så inser jag att, eller tror jag, att de kan nog göra mer än vad de gör. Men just nu känns det lite som en befrielse, men jag menar, jag kommer ju få suget igen, absolut.
Anders, du har ju många roller, du har ju varit aktiv i Änglarna och även jobbat för Enable nu, även suttit i Göteborgs styrelse. Hur var det att folk på något sätt ger upp det här av negativa skäl, är din bild?
Ja, alltså det är ju en diskussion som jag hör rätt ofta. Jag vill säga det, alltså, när jag hör Fredriks berättelse här, så det är supertragiskt. Någon som har gått sedan 60-talet, det är en förlust för hela fotbollen när den typen av eldsjälar och supportrar lämnar fotbollsmiljön, såklart. Och jag hoppas verkligen att den typen av berättelser kan vara något eftertanke i hela läktarrörelsen. Där ska vi inte behöva hamna. Jag har hört det här förut. Men frågor som pyroteknik till exempel, eller den här eskaleringen av ordningsstörningar, den påverkar inte bara folks känsla av trygghet och säkerhet, utan även trivsel på arenan. Och bägge de här sakerna är ju viktiga för att få folk att komma till fotbollen. Och jag tror att även om vi ser en publikökning nu, så ser vi också förmodligen att risken ökar att delar av publiken stannar hemma. Nettoeffekten är, sätter 2023 års siffror, positiv än så länge. Men det här är någonting som vi måste jobba med inom fotboll, och som även supportrar som behöver ta på allvar. Vi ska inte behöva skrämma bort eller trycka bort publik som har gått i decennier på sina lag för att vi inte ska ta hänsyn till varandra.
Vad ska vi som gillar allsvenskan och vill gå på allsvenska matcher, vad ska vi tåla? Vad säger du, Fredrik? Det är, på något sätt har du ju alltid skrikit saker på matcher och så. Var går gränsen?
Nej, men jag tycker att gränsen går vid hatramsor och våld och bengaler. För mig är gränsen ganska tydlig, och det som jag tycker har hänt det senaste decenniet, det är ju att om vi håller oss till ståplatspubliken, att den har blivit ett slags gisslan i Malmö, alltså tagen som gisslan av vissa av de här klackledningarna. Jag upplevde det som att vi på den andra sidan av norra stå, vi är fler, och där var vreden enorm under Elfsborgsmatchen. Men det är ju ofta äldre män eller medelålders män och medelålders kvinnor, och de är ju rädda naturligtvis. Därför att provocerar du de här unga killarna som så lätt maskerar sig, så yes, då kan du ju också åka på stryk, och det vill man ju liksom inte göra. Så att det har blivit en obalans i maktförhållandet. Kanske borde vi, de som jag tänker på, kanske borde vi också ha organiserat oss eller organisera oss och komma med andra typer av paroller. Jag vet inte, det kanske vore en väg framåt, så att man får en dialog. Så som det är nu så upplever jag som att de bestämmer helt enkelt hur det ska se ut på ståplats, och vi andra har inte en chans.
Kan inte ni sätta er någon annanstans på arenan?
Jo, absolut. Jag fick ju en del erbjudanden också från Malmö FF där om att börja gå på sitt plats, men jag vet inte. Jag tycker inte att det är riktigt samma sak. Jag har alltid gått på ståplats. Men det kanske blir så. Jag är ju liksom äldre nu också. Va? Så att det kanske blir så om något år eller nästa år att köpa en sittplats. Jag vet.
Anders, vad tycker du man måste tåla som allsvensk supporter? För jag vill ju ändå hävda att det har skrikits hatramsor så länge jag kan minnas. Och att det har varit en del av det. Och tittar man på när folk, en spelare springer ut för att slå en hörna, så brukar ju de få veta att de lever av publiken där i närheten.
Ja, alltså nu sitter jag ju här så att säga två roller. Å ena sidan som supporter och fotbollssnubben, och den andra som yrkesperson. Och som jag ser det, så i ena fallet så kan vi prata om känslor, så blir det upplevelser och så här, den jag är som supporter då. När jag jobbar med det så måste jag lägga känslorna och det här sidan och titta på kunskapsbas och jobba med det vi kan påverka. När det gäller den första delen, vad ska vi tåla rent subjektivt? Så där finns det helt enkelt inget objektivt svar på frågan. Det är upp till var och en var man drar gränsen. Vissa drar den tidigt och andra drar den längre bort. Någonstans så finns det en bortre gräns som åtminstone jag ställer på min omgivning, och det är att man ska försöka ta hänsyn till varandra i så hög grad som möjligt, åtminstone i termer av säkerhet och så här. Men jag tror att när det gäller den typen av kollektiv upplevelse och social miljö som en subkultur- och läktarrörelsen är, så är det viktigaste att vi kan ha en dialog där alla röster får komma fram, så att säga, och där vi kan vara högt i tak och vara tillåtande mot varandra. Det ska absolut inte vara så som
jag
ser det.
Jag tänker att vi kan ta in, vi har tagit in lite röster. Isak Hedén, som är ordförande för Sveriges supportar SFSU. Han har ett inspel som jag tycker vi lyssnar på.
Nej, men det är, alltså, man måste ju som sagt, ska man liksom prata om läktarna måste man förstå läktarna, och man kan liksom inte slänga sig med allt för vida grepp, för då blir det som att diskutera något helt annat. Alltså vi kan ta den här som har varit senaste veckan, att barn inte vågar gå på fotboll. Det stämmer ju liksom inte, för att det går ju hur många barn som helst. Sen är det klart att det finns barn som inte vågar gå på fotboll, precis som att det finns barn som inte vågar massa saker i samhället. Men att utgå från att inga barn går på fotboll, då diskuterar man ju helt fel saker. Jag tror vi har 90% upplever de svenska fotbollsläktarna som trygga, och innan 2019-2018 är någonstans bara uppe på 95-96. Och det känns ju mer som statistiska skillnader, så att alltså, de svenska fotbollsläktarna är väldigt, väldigt, väldigt trygga. Det måste man ha som utgångspunkt, så att, det är klart att det går att få upp det. För bevisligen så är det ju så idag. Sen vill man upp den till 99%, men det kanske inte går när det är stora folkmassor. Men ligger över 90% så är det ju superbra, och det är där vi är. Så det gäller ju bara att vända trenden så att den inte sjunker, utan kan den hålla sig över 90%, så har vi ju bevisligen båda den bästa av två världar.
Och det är ju på något sätt en invändning som Isak har, som är rätt vanlig, det här att man måste känna till läktaren för att ha åsikter om den och så. Hur mycket tycker du det är ett dilemma, Fredrik, att många som uttalar sig, inte du för du står ju på läktaren, men många andra som uttalar sig, de har inte varit där på läktaren. Har de rätt att uttala sig kring det här?
Ja, men det är klart att alla har rätt att uttala sig. Men jag vet inte, jag tyckte på något sätt att han bagatelliserar situationen lite grann. Påminner lite om en av mina bästa vänner. Han är huliganforskare, och vi har haft en hård debatt om utvecklingen. Och han menar att det är ju de facto bara två personer som har dött i samband med fotboll i Sverige de senaste decennierna. Och jag vet inte, det är ju liksom, det är ju märkliga perspektiv. Det är ju ett faktum att väldigt många, framförallt barn, men också som jag då, äldre, mår inte bra längre av att gå på fotboll. Och då tycker jag att man ska kanske fokusera på det.
Ja, då jag kan känna att ibland att det perspektivet saknas när man vill lyfta fram hur säkert det går på fotboll. Och man hänvisar just till senaste publikökningen, och jag menar, man går i fotboll, det är ju massa människor. Men att det finns en hel del som inte vågar helt enkelt. Vad är din bild, Anders, som ju har kanske mer insyn än de flesta andra kring det här? Att, hur mycket talar man om de som inte vågar kontra att publikökningen? Det är ju lätt att man bara fokuserar på publikökningen och säger att allting är toppen.
Min bild är att man både inom fotbollen och i subkulturen diskuterar det rätt så levande. Vi vet å ena sidan att trygghetstalen är väldigt höga. Vi vet å andra sidan att till exempel bengalfrågan splittrar publiken. Och jag tycker nog att det finns en rätt levande diskussion både bland supportrar och bland inom fotbollsrörelsen och klubbledningar och så här, om de här grejerna. Det är någonting man försöker ta på allvar och alla tycker egentligen att det är viktigt. Problemet är, tycker jag, att debatten tenderar att bli väldigt känslostyrd och det blir väldigt polariserat. Och här tror jag att vi skulle behöva hitta plattformar för att nå lite längre fram tillsammans. Det är väl min spontan.
Min upplevelse, om man tar den här numera famösa Aktuellt-debatten där det är Fredrik Reinfeldt, Johan Lindvall, generalsekreterare för Svensk Elitfotboll, och så Marie Bastin, åklagare, att man lite tappar perspektiven i den diskussionen.
Det här är den enskilt största våldsanvändningen i vårt samhälle som vi inte har hittat någon balanserande kraft gentemot. Men vi ska understryka precis det Marie säger. Tänk er att gå in i detta folkhav av kollektivt utklädda män som är uppretade och kan tänka sig att använda våld. En hel del som står där på läktaren, de är inte där för att slåss. De är där för att heja på sitt lag. Och det är det som är problemet med den här subkulturen, att den är uppdelad på olika delar.
Jag tror att det behövs jättemycket olika saker, men jag tror framför allt att vi inom rättsväsendet är inte de som kommer att kunna lösa detta. Definitivt inte på egen hand. Vi är bara en liten, liten del. Det stora problemet här ligger, vill jag säga, hos klubbarna och hos arrangörerna. Som har jättemycket jobb att göra. Det finns en kultur som jag menar är farlig och skadlig. Där man har tillåtit den här typen av våldsutövning och under alldeles för lång tid. Och nu har det satt sig.
Jag gissar att du följde den, Anders. Och den har ju varit väldigt omdiskuterad därefter.
Ja, absolut. Nej, alltså jag tycker väl att den debatten var ett exempel på precis den polariseringen som vi gärna ser här. Återigen, debatten tenderar att bli väldigt känslostyrd. Och man går in i den med en massa premisser om att det är bara inom fotbollen som såna här saker kan hända och som man kan begå brott och mönda med och så här. Alltså saker som alldeles uppenbart är fel om man börjar titta på det lite närmare. När man då står här och säger, om jag minns rätt, så var det där som det uttalades att folk vågar inte ta med sig barn på läktarna längre. Det vet vi är fel. Det behöver man inte titta särskilt länge på. För att se, jag tror att det var en AIK-medarbetare som sa att de var 8000 unga på läktarna när det derby. Därmed är inte sagt att alla tar med sina barn på derby, men vissa gör det. Så det finns en nyansering här som man behöver bli lite bättre på att komma fram i debatten. För vad man gör när man ställer sig varsin extrem, den ena är bara för allting och den andra är mot allting, det är att man inte kan prata om lösningar som kan ta oss allihopa framåt.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
När upplever du att det blev ett skift i debattklimatet och även på läktaren, Fredrik? För jag vet, du skrev ju Kvällsposten 2019 när du gick som trans på, du tvekade länge att gå på MFF Support, samtidigt upplevde du att oron var obefogad och liknande. Upplever du att det har blivit ett skifte, och i så fall när blev det skifte kring hur det var på ståplatsläktaren?
Ja, det är en bra fråga. Jag kan inte riktigt liksom peka ut något speciellt år, men det du tar upp där, det tycker jag är intressant i sammanhanget, för ingenting är ju svartvitt. Det är klart att jag var jättenervös första gången jag gick som Marisol, det vill säga som transa på stadion och sånt där. Men det blev hur bra som helst. Och sen har jag ju gått många gånger. Då har jag ju alltid en klick vänner med mig ifall det skulle hända något. Men jag får till och med för mig att det är många uppfattar det som ett pittoreskt inslag. Alltså det har aldrig varit några, vad ska man säga, maskulina provokationer. Sådär. Så att det måste lyftas fram. Det har aldrig varit något problem för mig. Samtidigt har det ju blivit, tycker jag, en förgrovning. Och det kan ju vara lite ironiskt, för jag har ju inte upplevt några provokationer. Men samtidigt upplever jag det som att miljön blir hårdare. Den blir mer maskulin, den blir mer aggressiv. Och ramsorna blir också mer aggressiv. Så att det där är... Det, och vad det beror på, det är ju naturligtvis jättesvårt att säga. Men det är väl... Det kan ju också ha med polariseringen i samhället i övrigt att göra att... Att det går väldigt fort till våld. Jag tror personligen också att det digitala är lite en bov i sammanhanget. Att det går så fort allting nu för tiden. Förr i världen, för 20 år sedan bara, så fanns det en annan eftertänksamhet. Man liksom skrev inte ner direkt vad man kände, utan man tänkte till. Och det här att det kommer ut direkt, det skapar problem. Därför att säger du då något dåligt så får du en motreaktion. Och sen är spiralen igång på Facebook eller Twitter eller kanske också på läktaren.
Just det här om vem som får uttala sig. Ibland kan jag uppleva också att i det här hårda klimatet på något sätt är äkta supportrar som får uttala sig. Det vill säga man åker på bortamatcher och man gör vissa saker. Vad är din bild av det, Anders, som ju har en god inblick i den här världen? Att det är vissa röster som gäller, andra på något sätt kan man avfärda.
Jag förstår den bilden och jag vill hänga på Fredrik här. Jag delar hans uppfattning om att sociala medier är ett problem. Det spelar ingen roll om vi tittar på fotbollsdebatt eller politisk debatt. Sociala medier tenderar att ta fram det sämsta i människan i termer av att vi blir lite mer extrema och trycker ut varandra på varsin kant. Bland annat därför att det går så himla fort. En del i det här, skulle jag säga, är det du är inne på. Det går väldigt snabbt att läsa någonting på sociala medier som man inte gillar, och så reagerar man väldigt aggressivt. Jag uppfattar diskussionen om den som får prata och tala. Det finns två saker att säga om det. För det första, subkulturer är alltid mer eller mindre elitistiska, och det finns alltid någon form av diskussion internt om vem som är äkta och så här. Det spelar ingen roll om vi pratar om fotboll eller japansk punk. Det andra är att jag har aldrig pratat med supporter, hur radikal den än är, som inte går att prata med om man gör det vid rätt tillfälle och i rätt kontext. Kan vi sätta upp debattforum och debattplattformar som tar fram det bästa i oss istället? Då kommer vi ha rätt så bra funktionella och konstruktiva diskussioner. Till exempel mellan Fredrik och en radikal Supras Malmö eller vad det kan vara som Eldar går i rätt av honom.
Anders, jag har ganska ofta sådana diskussioner därför att några av mina bonusbarn är ganska hardcore.
Ja, men jag tror det. Ursäkta att jag nämnde ditt namn där, men jag menar mer i största allmänhet.
Nej, men du har helt rätt. Du har helt rätt. Alltså det är dialog som måste till.
Ibland finns ju en diskussion om att det förekommer droger och alkohol kring det här i de här miljöerna. Hur mycket är det en faktor, om liksom sociala medier är en faktor? Är det så att det är droger och alkohol? Vad är din upplevelse, Fredrik?
Nej, men jag är ju lite förundrad över utvecklingen där. Därför att förr i världen när man gick på match så var det ju aldrig tal att dricka öl innan. Utan man cyklade till stadion så såg man matchen och sen cyklade man hem och tittade på sportspegeln. Och såg än en gång att Malmö FF hade vunnit med 3-0. Men sen så importerade vi ju den här engelska ölkulturen någon gång på jag vet inte om det är slutet av 80-talet. Så att nu ingår jag ju i det där att vi kan inte gå på match, det gänget som jag ingår i, utan att dricka öl innan. Så att vi har ju verkligen i den meningen alkoholiserat. Så Så det vet jag ju en del om, och det är ju många som har anträtt liksom den vägen. Men jag vet ingenting om i övrigt med amfetamin och ecstasy och sånt, hur det ser ut där. Men det har jag ju bara hört om.
Vad är din bild, Anders? För det är också sånt som jag har hört om, men som jag ju inte sett, så att säga, bland annat med droger. Alkohol ser man ju ofta att folk är väldigt brusade.
Ja, alltså det är klart att alkohol och droger finns på svenska läktare, precis som överallt i Jonas. Där tror jag inte att det är unik. Vi vet till exempel att alkohol är en del av det oprovocerade våldet ute på stan på fredag och lördag natt. Liksom. Och det är klart att det kan finnas sådana moment här också. Dock skulle jag säga att de ordningsstörningar som man pratar om, till exempel pyroteknik, det är nog snarare kopplat till subkulturella normer än i första hand droger och sen här. Det är väl min bild, skulle jag säga. Sen finns det andra typer av ordningsstörningar som är mer spontana till sin karaktär, som till exempel kastande av föremål mot andra individer och så. Och där kan jag tänka mig att de här drogerna spelar en större roll.
Nu har jag inte gått på Malmös match för lika länge som du, Fredrik, men jag gick ju mycket på 80-talet och det var 4-5 tusen som var kring den betonggryta som nu står som ett minne från forna tider, så att säga. Jag kan ju vara fascinerad över den inramning som Malmö FF lyckats skapa, och så mycket folk och att det är så positiv drag, och jag kan ju till och med erkänna att på håll kan ju bengalerna se häftiga ut och så. Ser du liksom, man lyfter ofta inramningen som det stora plusset för allsvenskan. Hur ser du på det, Fredrik? Att, jag menar, Malmö-förvandlingen är otrolig egentligen.
Jag håller med dig om det. Den är otrolig, är rätt ord. Om man jämför med 80-talet när vi var mellan 4 och 10 000. SM-finalen mot Norrköping och 1989, 5 000 åskådare. Alltså jag älskar fotboll, jag älskar fotbollsmatcher, jag älskar allsvenskan. Min känsla för matcherna, den har ju inte förändrats, den har ju inte blivit starkare på grund av det som har hänt nu. Så att det finns någonting här också som jag tycker är lite konstigt, och det är precis som att nu ska fotbollen också vara karneval. Det ska vara jättetifon, det ska sjungas långt innan. Och det ska vara bengaler före, under och efter matchen och sånt där. Och det där, jag köper inte riktigt det, för det är precis som att man försöker sälja in någonting annat. Och det är ju möjligt att den här så kallade produkten har blivit hetare bland sponsorer och så på grund av detta, eftersom det är så många som känner glädje kring den här karnevalen. Men för mig... så är den inget liksom, mervärde som är viktigt. För mig är det liksom fotbollen på planen som är viktigt. Att man med för spelar bra och vinner serien och sånt.
Jag tycker att Fredrik beskriver kulturförändringar rätt bra här. Så, vi såg ju under 90-talet låga publiksiffror, och sen kom den här nyare läktarkulturen i Sverige som har bidragit att döma marknadsundersökningar och så att publiken lockas. Och jag tror att Fredrik, som är en kulturperson själv, accepterar idén om att kultur är någonting som alltid är i förändring. Det utvecklas hela tiden. När vi tittar på arenapubliken nu under 2000-talet så kan man se olika typer av arenabesökare. Där vissa är, precis som Fredrik beskriver, man kommer dit för fotbollen. Det gröna fältet schack, det är det man drivs av. Ofta så drivs man både av det och lagidentiteten. Men andra drivs bara av det sociala, arenaatmosfären. De kanske inte ens är intresserade av fotboll, men de är intresserade av folkfesten. Och ytterligare andra drivs både av fotbollen och arenaatmosfären och lagidentiteten, så att säga. Poängen är att sättet som vi jobbar med det här inom fotbollen, det är att man försöker skapa ett arenarum där alla kan känna sig välkomna. Och sättet då brukar vara att jobba med läktarkoncept där de som vill vara i den här mer karnevalställningen och ska stå på ståplatser i klackläktare, och så finns det andra familjeläktare för de som vill ta med sina barn och så här. Och här någonstans finns det en diskussion att ha inom de lokala klubbkulturerna och supportkulturerna, där jag önskar att Fredriks röst kan möta de här klackläktarrösterna och hitta någon form av jämvikt. kanske där Fredrik skulle kunna stå kvar på ståplats, men kanske längre ut i kanten och känna sig trygg och välkommen där. Mm. Men det är en 10 000 kronors fråga att hitta den lösningen, och det kan bara ske i ett kontinuerligt samtal, tror jag.
Nej, men jag tror att du har helt rätt. Det är väldigt kloka ord från din sida, Anders. Och, jag vill också betona det att det handlar ju också om mina bonusbarn. De har ju liksom gjort ett enormt jobb med tiforna och sångerna och allt det där. Och det är ju inte jag emot, utan jag är ju bara emot de här överdrifterna, du säger bengalerna, som jag tror förr eller senare att det kommer hända något väldigt obehagligt där. Och maskeringen, den tycker jag är nästan värre än bengalerna faktiskt. Så att det, och den är väldigt provocerande. Så att jag sjunger ju med för full hals alltså när jag är där och lyder ju då klacken och kappon såklart, eftersom man inte har något val. Så är det.
De som hyllar inramningen och säger att det har blivit ett plus säger ju att man får också acceptera stöket, buset på något sätt. Det finns ett pris att betala för att få allt det här. Jag tycker det är häftigare nu att gå och se Malmö FF än vad det var på slutet på 80-talet, även om Malmö FF kvalitativt sett nog var bättre då med 5 seriesegrar i rad och så. Just det här liksom acceptera stöket för att köpa inramningen. Stämmer det, Anders, att vi måste på något sätt göra det, köpa stöket?
Både ja och nej. För det första så ska man säga så här. Vi behöver inte köpa allt stök. Om vi tittar på 2018 jämfört med 2023, så det som skiljer de här två åren, där alla egentligen var rätt överens om att ordningsläget generellt sett 2018 var bra. Det var mycket pyro, men de andra extrema beteendena var förekomna. Och så i termer av våld och barnkastning mot det. 2023 är läget ett annat. Det här visar att beteenden, kollektiva beteenden kan förändras över tid utan att regler så ändras. Och det kan jag säga till supportermiljön. Om vi kan gå från ett läge där vi valde bort våld, valde bort bengalkastning, valde bort bangers i arenarummen, till ett läge där det förekommer vanligare, då kan vi gå tillbaka också. Så enorm förflyttning eller en beteendeförändring behöver inte vara någonting som hotar hela supporterkulturen. Sen finns det en annan del i det här, och det tror jag är det som läktarrösterna refererar till. Tittar man på läktarkulturen så är det en global födelse, en global subkultur och en ungdomsrörelse. Och det kan vi säga, den levande läktarkulturen, i den är pyrotekniken legitim i hela världen. Ingenstans har någon liga lyckats lösa det, stoppa det. Och i den meningen så får vi jobba med det här, alltså så känsloneutralt som möjligt och så sakorienterat som möjligt. Och försöka jobba så bra som vi kan. Som arrangör eller yrkesperson så är jag skyldig att jobba för laglydiga och säkra läktare, så att säga. Men jag tror att när man jobbar med det här, så just nu så skulle jag ju hellre fokusera på de mest extrema beteendena, våld eller bengalkastning eller bangers, hellre än att jobba med pyroteknik i allmänhet, för den kommer vi inte att lösa 2024 och så är det borta 2025. Det finns ingen enkla lösning på
det. Vän av ordning skulle direkt mejla dig och säga att ja, men i England ser man knappt. Det förekommer väldigt, väldigt lite. Så det är väl, Premier League är väl en liga som har tagit bort pyroteknik. För det ser man ju väldigt sällan då.
Nej, alltså,
har de någonsin haft det?
Nej, så här. Fredriks inlägg här är spot on. Premier League har aldrig haft en stor pyroteknikscen, så vitt jag vet. Jag tror att det har kulturella orsaker, men även historiska orsaker. Svensk supportkultur är, kan man säga, en hybrid av brittisk input på 70-80-talen och input från de latinska ligorna, Serie A på 90-talet. Och med Serie A och de latinska läktarintrycken som kom på tekniken. Men vi har jämförelsevis en dålig nationell liga, så vi tittar på de här andra ligorna. Och jag tror att britterna har varit vana vid att se sin egen fotboll som den bästa och har inte riktigt tagit in det intrycket. Däremot ser vi nu att pyroteknikscenen växer i Storbritannien. Så vi får se var de är om 10 år. Det kanske är så att de har en rätt stor bruteknis ändå. Eller så lyckas de kräva det sin linda. Vi får se helt enkelt.
Jag tror inte man kan säga att de måste. En förklaring till kan ju vara att Premier League bildades 1992. Man var hård, man har inte ståplats där efter Heysel och alla de katastrofer som ju var polisens fel ska flikas in. Men det fanns ju en annan historik. Så att, och plus att klubbarna är större och har större resurser. De kanske kan kväsa det i början. Vi får väl se om 10 år. Jag tänker att vi lyssnar på Robert Laule, krönikör på Göteborgsposten, som ju kanske den journalist som gått mest hårt åt pyroteknik och svensk läktarkultur helt enkelt.
Om den liksom svenska läktarkulturen enbart kan erbjuda en god stämning genom lagbrott som våld och maskering och illegal pyroteknik, då tycker jag ju faktiskt att stämningen på de svenska läktarna är bedrövlig, för att då tycker inte jag att det är något att skryta med. För det blir ungefär som att någon säger att ja, men jag är grym på att tjäna pengar, men på ett olagligt sätt. Det är som att säga så här, men jag sjöng högt idag, så då är det okej att jag slår någon på käften också. Eller vi gjorde ett jävligt bra tifo här och då får vi maskera oss och bränna lite illegal pyroteknik också. Alltså, det resonemanget skulle ju inte fungera i någon annan del av samhället egentligen, utan att man till varje pris försöker komma till rätta med de här problemen.
Ja, att det bara är stämning vid lagbrott. Hur ska man tolka det? För det är ju ett lagbrott trots allt att elda med bengaler. Är han spot on, Fredrik?
Ja, men jag tycker nog det. Sen är det ju ett jätteproblem att efterleva och ja, lagföra och så vidare. Så det är ju så. Det finns ju, vad jag förstår, det antyder man med FF-ledningen för mig. Det finns ju möjligheter vid entrén om man låter poliser visitera. För då får de sätta händerna på ställen där de vanliga vakterna inte får göra det. Med 6 eller kanske 10 poliser i Malmö så skulle ju mycket av bengalproblematiken, om jag förstår saken rätt, kunna försvinna. Men jag vet inte vad det är som gör att... Är det kanske polisen som inte vill? Eller, och det kan också vara att föreningen inte vill. Jag vet inte.
Vad är din bild där, Anders? Är det så enkelt att om polisen hade visiterat så har de större rättigheter än vad en ordningsvakt har?
Det är mycket möjligt med... Så här, jag känner inte till någon metodik som där man har lyckats att stoppa pyrotekniken av skalskydd, alltså i visitation och så här. Vi ska komma ihåg återigen då att pyrotekniken finns i hela fotbollsvärlden och rätt många ställen är betydligt mer repressiva och kontrollerade på Sverige. Och möjligen då med undantag av Storbritannien så har ingen lyckats lösa det här på riktigt. Och här tror jag att man får försöka förhålla sig så sakligt som möjligt. Alltså, det är helt okej att känna sig provocerad eller tycka att det är obehagligt och känna en hel massa kring det. Men när vi jobbar med det, då måste vi jobba sakorienterat, så att säga, kunskapsorienterat. Och återigen, jag känner inte till någon lösning på pyroteknikproblemet från någonstans i världen. Man kan säga att så här skulle vi kunna göra.
En fråga till dig, Anders. Jag tänker på det här med maskeringen som ju de facto provocerar mig mer än bengalerna, eftersom det är en sån uppenbar flört med både terrorism och kriminalitet att maskera sitt ansikte. Om någon skulle maskera sig på en läktare, alltså på en hemmamatch i Liverpool, skulle det vara möjligt eller skulle matchen avbrytas, skulle polisen rusa in och gripa personen? Och hur skulle det vara i Tyskland och Frankrike? Har du någon koll på den här?
Ja, alltså, jag kan ärligt säga att jag inte vet exakt hur det funkar i Storbritannien. I Tyskland och Frankrike och så är det alltså uppenbart att det finns. Jag konstaterar att pyroscenen är rätt stor, till exempel runt Crystal Palace och Glasgow Rangers och Celtic. Och jag antar att det betyder att maskeringen finns där också, men jag kan inte säga att jag har direkt kunskap om det. Det har inte varit någon.
Nej. Bilden är ju från i ligor, Tyskland till exempel, där kan de ju maskera sig, och det var ju våldsamma protester när tyska ligan var på väg att sälja ut en liten del av ett rättighetsbolag till riskkapitalister. Två gånger har man hållit på med det, och det är ju Sparta som har stoppat det, och då har det ju varit scener vi inte ens har sett på, i svensk fotboll, där det har kommit in planen och rök och radiostyrda bilar och det ena med det andra och tennisbollar och det ena. Det har ju varit väldigt mycket, så att den känslan är ju att det inte bara är i Sverige, utan att det tillåts på många ställen, eller man kommer inte åt det. Men just det här att kritikerna, lite som Laul säger, att det accepteras inte någon annanstans än i fotbollsvärlden. Jag läste också en intervju med en polis som sa att det hände ju inte på en konsert till exempel att någon tände bengala och så. Hur ser du på den? Det är ju en vanlig invändning, Anders, att det accepteras bara i fotbollens värld.
Ja, alltså, det är en sån här premiss som finns i debatten som jag tycker är problematisk. För återigen, jag tycker inte att den stämmer. Visst, skjuter man bara en maskering och pyroteknik, så är det ju överrepresenterat i svensk fotboll såklart. Men att begå ringa brott som man kommer undan med, varför ska vi vara ärliga, så händer det ju. Det händer ju överallt hela tiden, om man får säga så. Och här är inte fotbollen någonting annat, och sportkulturen är inget speciellt. Alltså, om man tar pyrotekniken, halva Sverige ägnar sig åt det på nyår. Vi ser fortkörning och folk som går mot röd gubbe och provocerat våld i krogmiljö på fredag och lördag nätter och sån här. Och det håller folk på med, och de kommer undan med det därför att ordningsmakten kan inte vara överallt. Det här är inte en ursäkt för vad som händer i fotbollen. Men när man säger att fotbollen är speciell, så blir det någon form av rationalisering om att man ska få känna en massa runt fotbollen och bara fördöma att det är så här radikalt som vi pratade om i början. Och jag tycker någonstans att det blir problematiskt. Det är ingen som kräver att vi ska till exempel stänga ner alla krogar på fredag och lördag för att få bort det oprovocerade våldet och fyllan. Vi accepterar de nackdelarna eftersom att krogmiljön ses som en viktig del av samhället. Folk ska få ha sina helgnöjen efter den hårda arbetsveckan. Och jag tror att det är så vi får se på, inte de extrema beteendena som våld och så här runt fotbollen. Däremot på pyroscenen i allmänhet. Statistiken visar att det finns skador kring pyrotekniken, men i regel inte så många och i regel inte så allvarliga. Vi ska fortsatt jobba mot pyrotekniken, och vi ska fortsatt jobba för en så säker läktare som möjligt. Men vissa av de här uttrycken för att man ska börja stänga ner läktare eller tömma arenor och så, den blir en diskussion som inte blir proportionerlig och som inte har kring liknande fenomen någon annanstans i samhället.
Vi har ju sett nu både från åklagare och polishåll där man pratar om att följa ishockeyn, att tömma läktare och liknande. Varför är inte det en bra metod för fotbollen, tror du, Anders? Det är ju kollektiv bestraffning då, att man straffar en hel läktare eller alla läktare som får gå hem, så att säga. Men hur ser du på den metodiken?
Låt mig först säga så här. Att tömma en läktare finns inom nuvarande regelverk, och det kan komma en situation då det behövs göras av säkerhetsskäl. Däremot, om man pratar om den vanliga pyroteknikscenen nu, alltså att folk eldar bengaler och får koreografier, så då skulle jag säga att den metoden faller på vanliga rättsliga principer som vi tillämpar överallt i samhället, nämligen behovs- och proportionalitetsbedömningar. Åtgärden att tömma en läktare eller arena, eller för den delen i de citationstecken döda en levande läktarkultur, om man pratar det i större mening, den står inte i proportion till vare sig brottet eller risken med det här. Skulle det bli återkommande upploppsscener på läktaren, så fine, då kanske man måste börja diskutera den typen av åtgärder. Men bara som ett svar på pyroteknik, så skulle jag säga att det faller på att det inte är proportionerligt. Det är en för radikal åtgärd i förhållande till brottet och risken.
Varje gång det har varit någon match med stök och rök och kanske tv-tittare som inte har sett, så får jag ett antal arga mejl. Folk företrädesvis äldre män skulle jag säga är väldigt arga på att dels att jag inte tar tydligare avstånd och att man inte gör någonting. Och kanske lite den frustrationen du har också, Fredrik. Vad tror du det som gör att vi accepterar de här lagbrotten?
Nej, men det är väl polisens rädsla för att det ska bli ännu värre om de går in på läktaren och plockar de killarna som ligger bakom det. Jag vet inte om man skulle kunna komma runt det hela med mer avancerad kameraövervakning så att man på något sätt kan fånga de som maskerar sig, och sen ser man när de tar av sig och så får man liksom, får de lagföras i efterhand och stängas av från läktarna, för sådana personer tycker inte jag har på en allsvensk läktare att göra. Och det kan man ju också applicera på de som på ett hotfullt sätt använder sig av bengaler, kastar bengaler eller håller för nära andra människors ansikten, som hände i mitt fall.
Du var inne på det i början när du pratade om Malmö FF och upplevde att Malmö FF kanske kunde göra mer. Tror du att det är så att föreningar kan göra mer?
Alltså, min uppfattning efter samtal med Kalnén och Pålsson var att de kan göra det. Att de funderar på att göra mer. Sen får vi väl se. Och de har ju stängt av, det är väl den förening som har stängt av flest personer i år, har jag för mig. För det är vad jag hoppas på. Men där finns det ju också något märkligt, kan jag tycka. För att de vi beundrar mest i Malmö för närvarande, det är ju Henrik Rydström och kanske då också Pontus Jansson, eftersom han är Malmökille och en återvändare. Och de här två skulle ju kunna använda sina röster på ett bättre sätt, kan jag tycka. För det var en sak som gjorde mig besviken förra hösten. I pausen på Älvsborgsmatchen så springer Pontus Jansson fram till klacken och kommunicerar någonting. Och jag vet inte liksom, jag hörde ju inte det samtalet. Jag tyckte bara att det var konstigt. Varför gör han det? Att man springer fram till klacken efteråt med alla spelare och tackar för stödet. Det tycker jag är en sak. Men att man har någon slags kommunikation kring vad som ska hända i andra halvlek eller inte, det tycker jag är helt förkastligt. Och jag tror att det var det som hände. Dagen efter skandalen, då uttalar sig Henrik Rydström om det långa avbrottet. Och då säger denne annars i övrigt väldigt intelligente man som också har djupa litterära intressen, att han menar att publiken får ju mer valuta eftersom matcherna liksom blir ju mycket, mycket längre på det här sättet. Så man ponderar att de här två istället hade liksom satt ner foten, så jag vet inte om det hade förändrat något, men jag kan tycka att de skulle också ha tagit sitt ansvar där.
Anders, vad är din bild? Finns det en rädsla bland föreningar och bland aktiva att gå emot supportarna, som ju betyder mycket naturligtvis, men också har väldigt mycket inflytande?
Alltså så här, det beror på vad man menar med rädsla. Alltså till exempel Brå har ju redovisat att det förekommer en hel del hot och så mot funktionärer. Och det är ingenting som jag har varit med om när jag har varit anställd i IFK Göteborg och när jag har pratat med kollegor från andra klubbar. Det är inte en faktor som jag hör i den diskussionen. Däremot och jag tror inte att överhuvudtaget rädsla för supportrar i någon vidare grad påverkar säkerhetsarbetet. Däremot så finns ju den här brevmentaliteten på sociala medier, och det kan ibland påverka kommunikation, tror jag. Till exempel vad en spelare säger som svar på om det tycker om bengaler eller inte. Eller vad klubbfunktionärer säger i direkt anslutning till en stor incident. Som till exempel den sista matchen mellan Malmö och Elfsborg. Här finns det nog en mekanism som man kan beskriva som självcensur ibland. Runt fotbollen, precis som det finns till exempel den politiska debatten på sociala medier. Det finns även, tror jag, en respekt för de händelsekedjor som kan sättas igång genom en viss typ av åtgärd. Till exempel om man börjar stänga av folk med en slarvar med bevisbörda, så att det blir väldigt många som åker på ett bräde. Eller om man säger någonting. Det är så mycket bräckliga relationer både mot supportermiljön och andra intressenter som sponsorer och polis och så här. Och det kan få rätt om ni ursäktar uttrycket, brötiga konsekvenser som man får jobba med väldigt mycket efteråt. Och här kan jag tänka mig att det finns en påverkan som ja, kanske kan beskrivas som självcensur.
Vilka krav tycker du att man kan ha på spelare att kliva fram i sådana här frågor, Anders?
Jag tycker framförallt att den här diskussionen om att rita ifrån som finns ibland, klubbarna måste rita ifrån eller spelarna måste rita ifrån, den bygger delvis på att man inte riktigt förstår läktarkulturen och subkulturen. Subkultur kan man ju beskriva som en social miljö som man valt att ställa sig lite grann vid sidan om normala normer i samhället. I både positiv och negativ bemärkelse. Det är inte bara dåligt. Alltså den här att stå och sjunga och hoppa som de flesta uppskattar kan man göra 90 minuter på fotbollsläktare, men inte på Drottningtorget i Göteborg, för då hamnar man i en tvångströja till slut. Och när man då väljer till exempel bengalbeteenden, någonting som ses som legitimt i subkulturen men kanske inte i samhället i övrigt. Om det kommer folk utifrån, alltså som inte är en del av subkulturen, kanske en klubbfunktionär eller för den delen en spelare, vad de säger om det? Det spelar inte så stor roll, för i förhållande till läktarkulturen så är de vad sociologer skulle kalla för outgroup. Den här diskussionen har störst effekt om man lyckas få in den i den sociala miljön, in i subkulturen. Och det är då vi har sett effekter av de här diskussionerna. Till exempel, om Fredrik tar de här diskussionerna på ståplats, han står där, visar att han är ändå, han har stått där sedan 63, då kommer de allra flesta, även mest radikala ultras, att lyssna på honom, för han har bevisat sig. Och jag tror att det är den typen av diskussioner vi behöver hitta. Inte de här offentliga utspelen, utan snarare en konstant, rak diskussion i plattformar där det kan bära, så att säga.
Ett exempel är ju Sebastian Eriksson som ju reagerade skarpt efter några, det var väl i samband med Tobias Sana, händelser, knallskott mot Sana som då tillhör Malmö FF och så.
Varför ska man kasta smällare? Varför ska man skrika glåpord och håna och hata andra människor? Det är fotboll du spelar, det är ingen lek. Det borde vara skoj och man borde heja på det lag man tycker om. Ja, det är självklara ord egentligen. Det borde vara glädje att vara på fotboll och det känns inte som det är alltid just nu.
Det var ju, upplevde jag, många som tyckte det var befriande med Sebastian Eriksson som blev arg. Men du menar att det funkar inte riktigt?
Nej, alltså jag ska säga det. Han fick ju mycket skit för det där från delar av läktarmiljön. Jag tyckte att det är som du. Jag tyckte det var befriande. Och han är en klubbikon. Han har visat sin lojalitet mot Blåvitt så himla mycket. Så han ska ta med fan kunna få säga precis vad han vill. Läktarmiljön är där att vi ska vara expressiva och visa känslor och så. Men det var precis vad han gjorde där. Jag tror inte att den typen av utspel generellt sett påverkar subkulturella kollektiva beteenden. Men däremot så tycker jag att om vi nu är så måna vid att vara expressiva och visa känslor på läktarmiljön, då kanske vi får acceptera att andra också visar det ibland.
Fredrik, vad är det?
Jag tror inte du ska vara så säker på att det inte påverkar alls, utan jag kan tycka att det är den typen av moralisk resning som kan förändra både samhälle och fotbollsmiljö. Spelare som kliver fram på det där sättet. Så jag hade helt glömt den där händelsen.
Ja, och jag ska inte säga att det inte spelar någon roll alls, men jag tror inte man ska överdriva betydelsen av det.
Nej.
Fredrik, vad är din bild av hur medierna sköter sig? Jag får ju ofta klagomål på att jag inte tar avstånd tillräckligt och inte tillräckligt tydlig. Och vad är din bild av hur medierna bevakar det här? För man kan ju vara ärlig med att säga att det kan ju ibland vara behagligare att skriva om den positiva läktarkulturen och tifon. Då kanske man får mer ryggdunkar än om man ifrågasätter någonting.
Alltså min bild är att jag tycker liksom att medierna är, vad ska vi säga, lite på min sida. Generellt sett så är de flesta sportjournalisterna väldigt trötta på den här situationen. Sen finns det undantag såklart.
Hur är din bild av medierna, Anders?
Min bild är väl att det har skett en förändring de senaste 10-15 åren. Backar man så var det väldigt mycket svartvita fördömanden. Och återigen, jag tycker att det är okej att känna precis vad man vill. Men när man diskuterar de här grejerna får man acceptera att världen inte är svartvit. Det finns en hel del gråstader i det och framförallt så är det oerhört komplext. Och jag tycker att svensk journalistik har blivit bättre på att se de här nyanserna och att åtminstone problematisera på en annan nivå än tidigare. Det betyder inte att man accepterar olagligheter och destruktiva beteenden och sånt. Men jag tycker ändå att särskilt vissa journalister har satt sig in mer i arbetet och man ser det att han är mer nyanserande, problematiserande och resonerande ton än vad vi hade tidigare.
Bland det är de arga mejl som jag får så tycker man att sponsorerna behöver göra mer. Och häromdagen var det ju Carl Bennett som ligger bakom Getinge och är miljardär, en av Sveriges rikaste män. De sponsrar ju Halmstads BK och han satt ju tryck på Halmstad att gör någonting åt det här, annars slutar jag kasta in mina pengar. Tror du att det kan vara en väg fram, Fredrik, att sponsorerna signalerar att de inte gillar det här, att det här blir för negativt kring fotbollen?
Jag har faktiskt aldrig tänkt den tanken, men nu när du säger det så absolut. De har ju en väldigt stor makt idag.
Hur ser du på det, Anders, att Carl Bennett satte tryck på Halmstad?
Alltså, jag tror att det är egentligen samma diskussion som den vi hade om Sebastian Eriksson nyss. Carl Bennett är inte en del av den här subkulturen. Och när man kommer utifrån och pratar med en grupp så får man vara rätt noggrann med tonaliteten om man ska nå fram. Så här, jag utbildar polisgrupper ibland. Och skulle jag gå in där och prata om polisiära metoder och såga dem, vilket jag aldrig gör. Men om jag skulle såga dem, då skulle den här gruppen sluta sig samman och tycka att jag vet inte vad jag pratar om. Är jag mer resonerande kring det så kan jag nå fram. Här får vi samma effekt. När Carl Bennett väljer att prata om pyroteknik i största allmänhet, då tror jag att han också väljer att inte komma någonstans. HBK kan inte göra detta. Som sagt, har inte resten av fotbollsvärlden löst det så kommer inte HBK göra någonting heller. Eller kommer inte de lyckas heller. Hade Carl Bennett däremot satt sig ner och resonerat på HBK först och pratat om de här mer extrema grejerna, till exempel bengalkastning eller våld, om det nu har varit ett problem med Halmstad, då tror jag att man hade kunnat komma längre med det. Då hade det blivit ett mer konstruktivt inlägg i debatten. Men pyroteknikscenen som generell företeelse, den kommer vi nog inte lösa i hål, så att säga. Och det finns viktigare saker att ta tag i nu.
Fredrik, om du får önska framåt, vad vill du se hända?
Alltså jag kan acceptera bengalen, men det ska vara organiserat mellan målen och läktaren. Det säger inte på läktaren och så kör man ett jätte, beroende på vem som organiserar det. Så gör man det före matchen när hymnen spelas. Det köper jag, men jag vill inte ha bengalerna på själva läktaren. Så min förhoppning är att det försvinner. Men jag har ju lyssnat på Anders här. Han verkar ju klok och verkar kunna känna till en hel del om den här pyrotekniska kulturen och hur den har satt sig. Sen är ju min förhoppning att man på något sätt försöker komma åt maskeringen. Sen har jag ju en gammal dröm och den kan ju kännas extremt naiv i dagens läge, men den går tillbaka på min starkaste upplevelse som supporter, och det var VM 1990 i Italien. Sista matchen, Sverige ska möta Skottland. Alla vet vad som hände. Men i den här stora parken i den här stora parken i centrala Genia så hade vi samlats då så tusentals skottar och svenskar och festade och drack. Och så plötsligt så satte sig ett fantastiskt demonstrationståg i väg till stadion där vi gick arm i arm och sjöng tillsammans. Alltså det är ju min... Det är ju den ultimata fina bilden. Och så. Men jag har ju sett liknande saker i Brasilien också. Där supportrar går till stadion tillsammans med olika tröjor. Så att, ja. Men en liten utopi.
Ja, det, tyvärr är det nog en utopi. Du som Anders som kan det här med forskningen och så. Om du mappar fram framtiden. Vad är vägen fram om svensk fotboll vill... Åtminstone se till att alla ska kunna gå på fotboll utan att vara rädda och att man ska på något sätt hitta en gemensam väg.
Låt mig ta det i två steg där. Det första är, vad kan supportmiljö göra? Det andra är, vad kan vi som jobbar med det göra? Jag vill börja med att säga att supportmiljön, alltså, jag efterlyser ett större ansvarstagande för miljön efter pandemin. Det vi har sett, den trenden i 2,5 år nu, är faktiskt inte tillräckligt bra. Vi ska vara bättre än så här. Och återigen, kunde vi välja bort vissa av de extrema beteenden, till exempel våld, bangers, kastan av bengaler, inåt på planen 2018, då kan vi göra det 2024 också. Och här behöver svensk supportkultur, både för andras skull och för sin egen skull, börja självsanera rätt så hårt. Det betyder inte att allting måste vara helt perfekt, men vi behöver få bort de mest extrema beteendena för allas skull. Inte minst för den aktiva supportkulturen, för annars kommer samhället ta till helt andra metoder. Den mer generella bilden av hur fotbollen och polisen framförallt, men även i viss mån supportkulturen, kan jobba, det är egentligen ingenting nytt. Vi har sagt samma sak i flera år. Det första är systematisk samverkan. Att jag säger systematisk beror på att vi behöver hitta metoder som gör att vi pratar med varandra innan en aktör går fram med ett utspel eller en strategi som de andra inte köper in på. Så man behöver hitta ett sätt. Man först genom sina lägesbild, sen vilka metoder vi ska använda och vilka mål vi ska ha och så vidare. Det andra är att alltid jobba med en balans mellan repressiva metoder och normativa metoder. Orsaken att det här är viktigt är att om man bara kör med repression, då kommer man få en motreaktion från subkulturen och den kommer radikaliseras snarare än förbättra sitt beteende. Vi såg det under konflikten 2019-2020. Skulle man bara använda dialog så kommer det alltid finnas en liten grupp som skiter i alla andra och kör sitt eget race. Vi behöver ha en balans där. Och generellt sett skulle jag säga att svensk fotboll och svensk polis är rätt så bra på de repressiva metoderna. Men vi skulle behöva utveckla de normativa dialogbaserade som syftar då till att stödja initiativ för självsanering och ansvarstagande på läktarna. Här finns det nog en metodutveckling att göra som vi borde behöva försöka bli bättre på. Och det här jag tycker att framförallt fotbollen kan göra mer. Det är inte i första hand att bli bättre på prestation och sånt. Jag tror inte att det kommer stoppa pyrotekniken. Däremot så tror jag att vi kan jobba en hel del med metodutveckling kring ansvarstagande och uppmuntran till self-policing och sånt där.
Och varför har inte det funnits? Jag menar, ni i Enable har ju jobbat mot fotbollen och ibland är man ihop och ibland är det olika poliser. Pratar man med klubbar, Malmö säger att polisdistrikt syd är någonting, Stockholm är något annat. Varför får man inte ihop det?
En bra fråga. Alltså, för vår del så är vi ju inte inne i systemet på riktigt. Vi anlitas ibland, men vi är ju inte en del av de här kontinuerliga diskussionerna. Och det är liksom inte vårat val, men det är ett faktum. När det gäller de här konflikterna som ibland uppstår mellan polisen och fotbollen, så vi kan konstatera, bara genom att kolla på historien, att det kommer med någon viss regelbundenhet gång på gång på gång. Och det är ju ungefär samma mekanismer som är igång varenda gång, så jag tycker att vi någon gång borde lära oss. Men det finns en utmaning i, ska vi säga, dels fokus och målsättning och dels kunskapsackumulation, så att säga. Polisen till exempel, de byter ju chefer med viss regelbundenhet. Och så kommer det någon ny som inte har varit med om och förra resan med en intressekonflikt, så att säga. Och så får de i någon mening börja från början. Samma sak med fotbollen. Jag tror helt enkelt att vi skulle behöva sätta oss ner och bara komma överens om spelreglerna. Skriva en nationell överenskommelse om dem. Där vi är rätt så tydliga med spelreglerna för hur ska vi samverka. Så att vi inte får det som vi hade i vintras. Där fotbollen och polisen plötsligt börjar bråka om huruvida svensk fotboll har tappat kontrollen över 22 matcher. Eller om vi ska ta med läktare eller inte. För den typen av offentlig konflikt, den bidrar till ett försämrat ordningsläge. Vi måste undvika det. Vi ska ha bättre än så 2024. Det är ett ansvar för bägge sidor här.
Fredrik, du som vi har haft samtal då med Anders Paulsson, Malmös ordförande och Niklas Karén, VD. Vilket hopp har du ändå i att de gör någonting? Du har ju ändå tagit ställning både offentligt och inte förlängt ditt årskort och liksom markerat.
Nej, men det är klart att jag har kvar ett hopp om att det ska hända någonting. Och jag upplevde det som att det redan har hänt något i och med att man har stängt av 44 stycken personer från läktaren. Sen så får vi se hur säsongen utvecklar sig och om de kommer kunna göra någonting mer. Va? Men båda gjorde ett ska man säga, redigt intryck på mig. Så att jag upplever det som att jag vet vad de vill och jag tror att de och jag vill nog samma sak.
De verkar i varje fall ha lärt sig av att man inte ska göra offentliga utspel. De vill ju inte svara offentligt utan de tog diskussionen med dig istället. För att de kanske lyssnat på Anders så att man ska hitta en gemensam spelplan tillsammans först och främst. Anders, vad ser du fram emot när det gäller Allsvenskan 2024?
En våldsam framgångsvåg för IFK Göteborg naturligtvis. Och den, jag ska inte tala om sannolikheten för det, men jag vill se en början på återkomsten till IFK Göteborg, det jag behöver se. Jag vill dessutom se en mer ansvarsfull supportmiljö.
Ja, och jag utgår från att om Malmö FF fortsätter vinna, då kanske det blir svårare att hålla sig borta, Fredrik.
Ja, men det skulle kännas lite opportunistiskt liksom att smyga dit. Så där, men vi får se, man vet aldrig. Men det är klart att det, jag lider med dig, Anders. Jag har haft många blåvita vänner. Alltså. Att det, jag förstår det.
Ja, då är det ingenting mot att hålla på Landskrona Boys. Så att, jag lider inte med någon av er. Så att, men stort tack för att ni tog tid och försökte i varje fall att nyansera och fördjupa den här diskussionen. Tack. Ha det bra.
Tack ska ni ha.
Lund på djupet, andra svängen, denna gång om läktare. Och det var ju intressant att höra både Fredrik Eklund och Anders Almgren ta sig an den här problematiken. Och det är ju väldigt polariserat. Men man inser också att när man pratas vid och man sänker hettan lite så kan även folk som tycker olika hamna rätt lika varandra. Och att det finns mycket att vinna på dialog och utbyte av åsikter. Sen inser jag att många kom varje ändå för att de tycker det görs för lite. Och att det kanske inte går att komma åt den här problematiken. Efter att ha bevakat frågan i närmare 25 år så är jag rädd att det är svårt att göra någonting åt det. Men det betyder ju inte att vi inte ska prata om det. Vilket vi gjort nu i Lund och djupet.